Låt oss be. Må vi akta på den tiden då du söker oss, o Gud. Snart är nådens dag förliden och vi får ej flera bud. O, så hjälp oss nu att höra vad vår själ kan saliggöra. Upplåt du vårt hjärtas öra och förnim vårt böneljud. Amen. Nu råder mörkrets makt. I de stora eposen om kampen mellan gott och ont så beskrivs ibland hur ondskan breder ut sig, griper omkring sig som en mörk skugga, tränger in i minsta vrå. Onda makter uppenbarar sig, människorna greps av skräck, de angrips av ondskan, de kan bli helt upptagna av onda och själv förvandlas till mörka skuggor. Och deras handlande förvandlas från det som är logiskt till dess raka motsats. I till exempel Tolkiens stora berättelse Sagan om ringen så förvandlas den godmodige Smegull till en mördare och ett skuggväsen så snart ringen får makt över honom. Den vise och gode Saruman blir själv ondskans förfärliga redskap. När han har fått i uppdrag att vakta den onde Saurons förehavanden så blickar han själv djupt in i ondskan och förvandlas till dess avbild. Eller rikshovmästaren av Gondor, Denethor, han som är satt att vakta det goda. Han blir så till sig när han får höra om sin son Faramis död, att fast han, sonen, inte är död, så gör han i ordning ett bål där han vill bränna både sig själv och sin son. Och när det visar sig att sonen inte är död så vidtar han ändå alla medel för att ta livet av honom. Ett helt irrationellt handlande. Ett utslag av hur Mordos mörka makt fått makt över hans hjärta. Mörkrets makt råder. Det är Jesus som uttalar de orden när han grips i ett semande. Men detta är er stund. Och nu råder mörkrets makt. Det har vi läst tidigare i den här Lukas-serien. Och nu i den här sista delen av fastetidens läsningar från Lukas-evangeliet så får vi fyra exempel på hur mörkrets makt griper kring sig och där folk på punkt efter punkt handlar i strid emot sitt vanliga förväntade beteende. Vi ska börja med att läsa texten som är hämtad ifrån Lukas 23 kapitel, verserna 1 till och med 25. Alla de församlade bröt nu upp och förde honom inför Pilatus. Där började de anklaga honom och säga: vi har funnit att den här mannen förleder vårt folk, förbjuder oss betala skatt till kejsaren och säger att han är Messias, en konung. Pilatus frågade honom: är du judarnas konung? Jesus svarade: du själv säger det. Pilatus sa då till översteprästerna och till folket: jag finner inget brottsligt hos den här mannen. Men de var påstridiga och sa: han uppviglar med sin lära folket över hela Judén, från Galileen och ända hit. När Pilatus hörde detta frågade han om mannen var från Galileen. Och då han fick veta att Jesus kom från Herodes område skickade han honom till Herodes som också var i Jerusalem under de dagarna. När Herodes fick se Jesus blev han mycket glad. Han hade länge velat träffa honom eftersom han hade hört talas om honom och han hoppades nu få se honom göra något tecken. Herodes ställde rätt många frågor till honom men Jesus svarade inte. Överste prästen av de skriftlärda stod där och anklagade honom häftigt. Herodes och hans soldater bemötte honom med förakt och gjorde narr av honom. Och sedan han låtit sätta på honom en praktfull dräkt skickade han honom tillbaka till Pilatus. Den dagen blev Herodes och Pilatus vänner med varandra. Förut hade det rått fiendskap mellan dem. Pilatus kallade samman överste prästerna och rådsmedlemmarna av folket och sa till dem: ni har fört den här mannen till mig och sagt att han uppviglar folket. Jag har nu förhört honom i er närvaro men inte funnit honom skyldig till det som ni anklagar honom för. Inte heller Herodes har funnit honom skyldig och därför har han skickat honom tillbaka till oss. Ni ser att mannen inte har gjort något som förtjänar döden. Därför vill jag bestraffa honom och sedan frige honom. Då skrek hela hopen, bort med honom, låt oss få Barabbas fri. Barabbas var en man som hade kastats i fängelse för ett upplopp i staden och för mord. Pilatus talade till dem igen till han ville frige Jesus. Men de skrek, korsfäst, korsfäst honom. För tredje gången sa han till dem, vad har han då gjort för ont? Jag har inte funnit honom skyldig till något som förtjänar döden. Därför vill jag bestraffa honom och sedan frige honom. Men de låg över honom med höga rop och krävde att Jesus skulle korsfästas. Och deras rop blev allt starkare. Pilatus beslöt då att de skulle få vad de begärde. Han frigav den som de ville ha fri. Mannen som var fängslad för upplopp och mord. Men Jesus utlämnade han så att de fick som de ville. Nu ska vi först stanna inför Pilatus. Det här är tredje gången som evangelisten Lukas nämner Pilatus namn. Redan i kapitel 2 i inledningen till Lukas evangeliet så nämns att Pontius Pilatus var landshövding över Judén. Och det är när han daterar Johannes döparens framträdande. Ja, det är faktiskt i Lukas 3. Lukas nämner honom en andra gång i kapitel 13. Då återberättas hur han lät döda några galileer när de offrade i templet. Nu när vi för tredje gången får möta Pilatus här i kapitel 23 så vet vi hans fulla namn, Pontius Pilatus. Vi vet att han är romersk landshövding och vi vet också att han inte var särskilt medgörlig gentemot judarna. Han hade till och med mycket okänsligt låtit döda fromma judar i deras eget tempel. Från den judiska historieskrivaren Josefus så får vi fler exempel på hur Pilatus sårade och retade judarna. När landshövdingar ifrån Rom tidigare hade installerats i Jerusalem så hade de varit känsliga och låtit sina soldater ta bort bilderna från sina standar när de hade kommit till Jerusalem. Så inte Pilatus. Han lät soldaterna föra sina standar in i Jerusalem om natten med bilder på. Och han hotade att döda alla judar som därefter demonstrerade emot brottet mot bildförbudet. Vid ett tillfälle så tog han pengar från templets kassa och använde dem för att bygga en akvedukt. Och under de protester som följde så lät han sina soldater slumpvis attackera, misshandla och döda judiska demonstranter. Pilatus oförmåga att styra i det här området blev till slut hans fall. Efter en massak på en grupp samaritaner i anslutning till deras heliga berg så blev han helt enkelt avsatt av Rom. Josefus han beskriver Pilatus som en man med ett fruktansvärt temperament. Han var helt oflexibel i sitt handlande. Helt inhuman, säger Josefus. Han var en person som när som helst kunde döda folk. Mot denna bakgrund så är hans handlingar gentemot judarna i fallet Jesus egentligen ganska märkligt. Det strider mot Pilatus eget väsen. Pilatus hade den påsken som vanligt kommit upp till Jerusalem från sitt residens i Caesarea nere vid havet. Här skulle han tillsammans med en utökad romersk styrka bevaka de stora människomassorna som hade kommit till Jerusalem under påsken. Han skulle kunna sätta in åtgärder om någon incident inträffade. När judarnas ledare den här morgonen kommer till honom med allvarliga anklagelser mot en relativt ung man verkar Pilatus vara ovillig att ta i fallet. Mannen anklagas för att ha uppviglat folket, för att han skulle ha förbjudit folk att betala skatt till kejsaren och dessutom gjort anspråk på att själv vara tung. Var och en av de här tre punkterna skulle i sig vara tillräcklig för att få en representant för kejsaren att gå i gasen. För romarna var normalt sett toleranta mot de folk de hade kuvat. Men de slog alltid stenhårt och obarmhärtigt mot allt som luktade uppror mot Pax Romana, mot den romerska freden. Att göra sig själv till kung till exempel, det var ett direkt angrepp emot kejsaren. Att vägra att betala skatt, det var ett slag mot staden Rom. Uppvigling, det var ett brott mot freden. Men Pilatus, vilket är mycket märkligt, verkar ta ganska lätt på de här allvarliga anklagelserna. Kanske berodde det på att det var de förhatliga judarnas ledare som kom med anklagelsen. Och i så fall så var det helt i enlighet med hur Pilatus brukade agera. Men hans förhör av Jesus, det verkar närmast lättvindigt. En fråga och ett svar, och så avfärdar han anklagelsen. Men folkets ledare, de står på sig. Han uppviglar folk i hela regionen, ända från Galileen i norr till Judeen i söder. Nu borde väl Pilatus förstå allvaret? Nej, när han hör Galileen så ser han istället en utväg att slippa ifrån fallet. Han skickar över Jesus till Herodes som råkar vara i Jerusalem under högtiden. Jesus står under Herodes jurisdiktion. Pilatus gillade ju inte Herodes, får vi veta. Och nu hade han chansen att ge Herodes en näsbränna. Ett juridiskt fall för Herodes mitt under festhögtiden. Men det lyckas inte så väl, för Herodes svarar med samma mynt och skickar tillbaka Jesus till landshövdingen. Det är nu det visar sig hur mörkret faktiskt råder. Hade Pilatus handlat som han brukade, så skulle han låtit Jesus gå och inte gått judarnas ledare till mötes. Det handlar kanske inte så mycket om att Pilatus brukade följa lagboken, det tycks han inte varit så noggrann med. Men mot sin natur gör han den judiska ledningen och folket som är samlat till viljes. Men inte bara det. Han gör folket till viljes två gånger. I strid med sitt uppdrag som fredens försvarare släpper han ut en upprorsmakare som hans soldater gripit. Kanske denna upprorsmakare tillhörde de här sicari, knivmännen som manade till uppror mot rummarna och som slumpmässigt stack ner folk med sina dolkar. Det var som om Pilatus släppte lös en terrorist i vår tid. Pilatus verkar vara från sina sinnen. Ett första exempel på hur mörkrets makt orsakade kaos bland de som hade blivit satta att styra, leda och upprätthålla en god ordning i samhället. Gud har ända sedan skapelsens första dag velat den goda ordningen. I allt ifrån vårt DNAs verksamhet i våra celler till de stora galaxernas rörelser. Han vill den goda ordningen i samhällets minsta beståndsdel, familjen, ända till samhällets helhet. När dessa goda ordningar bryts ner genom människors oförmåga att hålla ordning eller genom lagar som främjar brott mot den av Gud givna ordningen, ja, då är det mörkrets makt som breder ut sig och griper om sig, och det samhället får så småningom skörda det som sås ut. Så vänder vi till den andra personen som är gripen av mörkrets makt, nämligen Herodes. Herodes. Det tycks som Lukas hade ett särskilt intresse för Herodes släkten. Han är den enda av evangelisterna som omnämner att Jesus också stod inför Herodes i Jerusalem. I sin berättelse, i sina två verk, så berättar Lukas om Herodes den store, om hans söner, varav en är Herodes i vår text, han som hette Herodes Antipas. Och han berättar vidare om Herodes släkten i två generationer till, nämligen om kungarna Agrippa den första och Agrippa den andra. Kanske det berodde på att Lukas kände Manaen. Manaen, vem var det? Jo, det var en av lärarna i Antiochia som det berättas om i Apostlagärningarna 13. Denne Manaen var nämligen fosterbror till Herodes Antipas. Hur det är med den saken, så får vi ändå reda på att Herodes, han blir glad när han äntligen får träffa Jesus. Rykten om Jesu underverk hade nått honom. Han var ingen skeptiker. Han trodde nog på underverken och han undrade vem den här undergöraren kunde vara. Kanske till och med det kunde vara Johannes döparen, hade han undrat vid något tillfälle. Mannen, Johannes döparen, som fascinerat honom så mycket men som han låtit avrätta. Nu tänkte han att han kanske äntligen skulle få se ett underverk. Men ack nej. Han fick varken se under eller några svar ifrån den man som han längtat efter att träffa. Och i sin besvikelse över detta så ändras hans inställning till Jesus i ett nu. Han gör narr av mannen som han längtat efter att träffa och ställer till med ett litet spektakel. Trots allt han har hört, och han litade säkert på det för att det fanns de i hans egen stab som stod Jesus nära. För det fanns nämligen direkta kopplingar till Jesus närmast i den staben. Trots det så vänder han sig mot Jesus när denne inte är honom till behag. Och det mönstret, det har upprepat sig genom historien. Människor som egentligen vet att kristendomen har många goda argument för sig gör gärna narr av den när de kristna och de kristna. Därför att det finns något som de stöter sig på. Det finns något där som ger dem ett dåligt samvete. Och så kan man helt plötsligt göra allt för att driva bort den kristna tron. Trots att man egentligen vet att kristen tro leder till mycket gott. Tänk på sjukhusen, tänk på skolor, tänk på den goda ordningen i samhället, en god arbetsmoral. Ja, man kan göra så mycket narr av kristendomen att man kan i princip förbjuda skämt om i stort sett allt utom den kristna tron. Ett annat exempel på hur mörkrets makt griper omkring sig. Vi kommer till det tredje exemplet i vår text och det gäller folket. Salmer och kristen andagslitteratur ger ibland uttryck för att hosianna-rop under den här högtiden byts ut till korsfästrop. Och man framställer ungefär som så att de folk som välkomnade Jesus till Jerusalem med hosianna-rop nu står inför Pilatus och ropar korsfäst. Men det säger faktiskt inte våra evangelier att det är så. I Lukas till exempel får vi läsa att det finns en stor folkmassa som följer honom på vägen till korset. Och att de här sörjer över honom. Han verkar trots allt ha ganska många sympatisörer kvar. Det finns inte heller någonting som säger att Jesu undervisning i templet under de här dagarna som föregick händelserna skulle ha väckt motstånd och besvikelse ibland folket och judarna i allmänhet. Det är med andra ord inte säkert att de som nyligen ropade hosianna nu kräver Jesu korsfästelse. Det kan faktiskt ha varit fråga om två olika grupper. Men så är det i alla fall. Folkets ledare hade några dagar tidigare varit rädda för folket. I sina överläggningar om hur de skulle komma åt Jesus så hade de fruktat att folket skulle lägga hinder i vägen för en dödsdom emot Jesus. Det läste vi om i de allra första fasteläsningarna i år. Det var Judas som hade räddat situationen när han erbjudit sig att utlämna Jesus vid ett tillfälle när folket inte var närvarande. När Jesus återkommit ifrån Herodes så kallar Pilatus samman översteprästerna, folkets ledare Sanhedrin, och notera också folket. Folket står det i bestämd form. Det måste röra sig om en större grupp. Och notera också att Lukas säger inte att det är översteprästerna som har samlat ihop folket. Utan det står uttryckligen att Pilatus hade kallat samman dem. Kanske det var så att ledarna nu fruktade att deras plan ändå skulle gå om intet. Och folket skulle uppträda till Jesu försvar. Men deras farhågor är helt onödiga. Antingen hade de haft en helt felaktig uppfattning om folkets inställning. Eller har folket blivit som förbytt. Trots att både Pilatus och Herodes har frikänt Jesus. Så ropar de högt bort med honom. De vill inte ha med honom att göra. Och som om det inte är nog. De kräver att terroristen Barnabas släpps fri. Det är egentligen ett ytterst märkligt krav om han tillhörde de knivmän som under högtiden gick runt i massorna och plötsligt kunde dra fram en kniv och sticka ner folk. Vem ville att en mördare skulle gå lös? Och även om han inte tillhörde dem så var han ändå anklagad för mord. Han kanske var en av tre rövare, bara om de två andra var de som korsfästes tillsammans med Jesus. Kanske han var en rövare som Jesus hade beskrivit i sin liknelse om den barmhärtige samariten. De som låg på lur på vägen mellan Jerusalem och Jeriko. Men vi ville ha en stråtrövare lös. Och som det inte räcker med det, de kräver också att det straff de själva fruktade mest för och som så många judar redan råkat ut för, korsfästelsen skulle tillämpas på Jesus. Utsätt den där mannen för det grymmaste straff vi kan tänka oss, sa de i praktiken. Det finns ingen vettig förklaring på folkets beteende. Det finns bara den förklaringen att ondskans skugga nu brett ut sig och gripit deras själar. Logiken är som borta, de uppträder irrationellt. Och de upprepar sitt krav och skriker allt högre. Och det som sker är märkligt, till och med den så oflexible Pilatus ger efter på deras krav. Lukas, han understryker faktiskt i texten det galna i folkets krav genom att två gånger nämna vad Barnabas gjort. Vårt avsnitt avslutas med att Lukas konstaterar att de fick Barnabas fri och så tillägger han mannen som var fängslad för upplopp och mord. De fick som de ville, säger han. Ja, så ombytlig kan människans själ vara och så lätt kan vi påverkas av grupptrycket. Det onda som ingen i sin vildaste fantasi skulle kunna tänka sig själv att utföra kan under masshysterins påverkan ske. Och vi kan bara tänka på de många fruktansvärda händelserna under det senaste världskriget. Det för oss till sist till den fjärde gruppen. De andliga ledarna. Det är kanske lätt för oss som har facit i hand att fördöma de andliga ledarna i Israel. Men då de dömde Jesus till döden så gjorde de det för att han hade hedrat Gud. Om Jesu anspråk var falska så följde de ändå bara lagens påbud. En som hade hedrat Gud skulle utrotas ur folket. Problemet var bara för dem att de först inte lyckades bevisa det de anade och de fick ta till falska vittnen. Och det lyckades ju inte heller särskilt bra. Det var först när Jesus själv yttrade hädelsen som de menade som saken var klar. Så långt. Men eftersom judarna inte själva hade rätt att verkställa dödsstraff så måste de få med sig den romerske landshövdingen. Och det är nu som de judiska ledarna lägger lögn till lögn. De visste att Pilatus inte skulle bry sig det minsta om Jesus hade hädat judarnas gud. De måste sätta dit honom på ett område där romarna själva var känsliga. Under veckan så hade de försökt få fram bevis mot Jesus när de hade skickat någon som hade försökt sätta Jesus i en fälla där Jesus skulle ha försökt få Jesus fast för skatteuppror. Men det gick inte så bra. Han gick inte i fällan. Men det struntar de i nu. De riktar tre grundlösa anklagelser mot Jesus. Han hade aldrig uppviglat folk. Tvärtom så hade han undvikit folket när de försökt göra honom till kung. Han hade betalat sin skatt. Det finns en berättelse om det. Och han hade inte på något sätt krävt att folk skulle sluta betala skatt. Han hade dessutom själv uttryckligen aldrig sagt att han var Messias eller en kung. Lärjungarna hade bekänt att han var Messias. Och han hade inte sagt att de hade haft fel i bekännelsen, men han hade genast korrigerat deras uppfattning om Messias. Han var ingen jordisk kung, han var en Messias som skulle lida. Folkets ledare, de var satta att lära ut Guds ord och se till att lagen efterföljdes. Men de skulle inte göra det så att rätten kränktes. Nu kränker de inte bara rätten, de vrider på sanningen. Och värst av allt, de har blivit förblindade och ser inte att Gud själv i enlighet med sina löften från det gamla förbundet har uppenbarat sig ibland dem. Han hade talat sanningen till dem, men de tålde den inte. Och de förledde också folket, precis som de falska profeterna gjort så många gånger. Aposteln Jakob, han skriver att de som är lärare i Guds församling ska få en mycket strängare dom. Det är hemskt när ondskan i allmänhet brider ut sig och griper omkring sig. Men det är allra värst när ett folks andliga ledare blir binda och redskap för den onde. Och det är därför vara vår bön att Gud avvänder det onda och driver ondskan tillbaka. Må vi särskilt be att han hindrar att ondskan griper om Guds folk och dess ledare. Och när så sker, att han må sända nya andutrustade ledare som kan vara redskap för att ondskans grepp lossnar, likt de små hoberna i Sagan om ringen. Men om så inte sker, så låt oss be att han bevarar oss alla i en sann trohet in till den dag då han själv kommer åter för att slutgiltigt sätta stopp för all ondska. Amen. Låt oss be. Outsägligt stor, Herre Jesus, var din kärlek till oss fallna människor. Att du för vår skull blev människa och led smälek, ångest, pina och död för oss syndare som annars måste evigt dö. Hjälp oss att alltid i vårt hjärta bevara och i tro ta emot denna välgärning. Uppväck våra hjärtan att tacka och lova dig och Fadern och den helige Ande. Hjälp oss att alltid leva ett kristet liv och i all nöd och motgång trösta oss med att du är vår frälsare som har förlossat oss ifrån dödens och djävulens våld och som slutligen ska ta oss från denna mödosamma värld till dig i himlen, där vi för evigt ska prisa och lova dig. Amen. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkomme ditt rike. Ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Herren välsign oss och bevar oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och var oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och giv oss sin frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen.